Du har hört andakten i P1 med Claes Parknäs. Musiken är I den stora sorgens famn med Peter Nordahl. Vill du kommentera det du har hört så nås vi på liv@sverigesradio.se eller som livsåskådning i P1 på sociala medier. Producent är jag som heter Marianne Greip.
Och en ny andakt hör vi tidigt torsdag morgon 5:45. Strax nyheter och sen ska vi en gång sända veckans medierna med Martina Piero. Nu är klockan 2.
Nu ekot. Gaza Humanitarian Foundation, som distribuerar mat och förnödenheter i Gaza, anklagar Hamas för att ha attackerat en av organisationens bussar. Ett 20-tal personer som arbetar för organisationen ska ha färdats i bussen. Minst 5 personer ska ha dödats i attacken och flera skadats, det rapporterar Reuters. GHF är en amerikansk organisation som stöds av Trump-administrationen och den israeliska regeringen. Antalet bluffföretag på den internationella listan över investeringsbedragare ökar kraftigt och har nu vuxit till över 31 200 bolag. Ett sätt som bedragarna ofta använder är att utnyttja kända namn och skapa falska annonser på exempelvis Facebook och Instagram, där användarna luras att klicka sig vidare till chattgrupper med falska investeringstips. 6 personer från Göteborgsområdet kopplade till kriminella nätverk har dömts i Finland för bland annat grova narkotikabrott, skriver GP. Totalt utdömdes över 35 fängelseår. I september förra året stoppade den finska polisen en bil från Sverige i vilken man hittade 160 kilo amfetamin och 20 000 ecstasy-tabletter, värt över 50 miljoner kronor. Föraren, en 30-årig kvinna, greps och snart kunde polisen koppla fler personer till transporten, skriver tidningen. I staden Ballymena i Nordirland har kravaller brutit ut för 3:e kvällen i rad efter ett påstått sexuellt övergrepp av en ung flicka. Enligt polisen ligger rasistiska motiv bakom upploppen och polisen har nu satt in vattenkanoner för att stävja våldet. Sen kravallerna drog igång i måndags har ett 30-tal poliser skadats. Ekot klockan 2 med Sofia Sofroniado.
P1, Sveriges Radio.
Och nästa ekosändning hör vi klockan 3. Fortlöpande nyhetsuppdateringar även mellan Ekots sändningar här i P1 finns i vår app Sveriges Radio Play. Nu är klockan 2:02 och vi ska än en gång sända medierna från i lördags.
Spionanklagelser och påverkansoperationer.
Men vi måste alltid vara medvetna om det.
Krig i närområdet som väcker frågor om beredskapen på svenska mediebolag.
Om Sverige hamnar i krig, kommer vi då ha samma typ av risktänkande som vi har nu? Att vi står lite på läktaren, vi följer inte med ut.
Hur rustade är egentligen svenska medier i sin bevakning av hot mot rikets säkerhet? Idag i medierna en panel om säkerhets- och beredskapsfrågor i såväl bevakning som i egen upprustning.
Vi är inte riktigt vana som ansvarig utgivare att fundera kring så här. Kan jag ha ett fotografi på de här soldaterna? Är det rimligt att berätta att det finns leopardstridsvagnar i hamnen? Eller berättar jag då för en potentiell antagonist, en fiende, var de svenska förbanden finns?
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Piero. Hej och välkomna till medierna den här nationaldagshelgen när Sverige är i en prunkande, syrendoftande försommartid. I stark kontrast mot spirande grönska här utanför så står ju den allt osäkrare värld vi lever i. Dagligen så kommer nya rapporter om påverkanskampanjer, spionmisstänkta personer i Sverige och krig som rasar i dramatisk takt på flera håll i världen. Under de senaste osäkra åren på planeten jorden så har många redaktioner satsat på en ökad bevakning av just säkerhets- och försvarsfrågor. och vi ska tillsammans med en panel idag blicka inåt och utåt för att ta reda på hur rustade är Sveriges mediers säkerhets- och försvarsbevakning och hur står sig redaktionerna själva i ett eventuellt läge för kris eller krig. Välkomna hit! Karin Ekman, programchef och ansvarig utgivare på SVT Nyheter. Vi har ett litet ljudtest, så jag frågar dig, favoritfärg?
Rosa.
Och så Thomas Mattsson, senior rådgivare på Bonnier News och vice ordförande för tidningsutgivarna. Vad har du för stjärntecken?
Våg.
Ja, jag med. Mattias Karlsson, granskande reporter på Expressen med fokus på internationella samarbeten och säkerhet. Har du något favoritdjur?
Hästar.
Välkomna hit alla tre. Ja, de senaste åren så har ju mediebevakningen haft en stor tonvikt på försvars- och säkerhetsfrågor på olika sätt. Håller ni med om det?
Ja, men det har blivit vanligare. Till trasiga kablar på Östersjön och erfarenheter som de svenska mediebolagen inhämtar från kriget i Ukraina kan vi ju räkna bank-ID som inte fungerar, betalsystem som ligger nere, bussar som ibland står stilla, en rad olika händelser som ibland kan vara helt odramatiskt, någon som har råkat gräva av en kabel när man bygger en väg, men som också kan vara cyberangrepp eller något annat, vilket gör att medierna måste rusta sig för mer oförutsedda händelser än tidigare kanske.
Absolut, och jag tänker att man hela tiden ska ha i bakhuvudet en deklaration som Putin gjorde i december 2021 där han lägger fram krav på en ny världsordning i princip som ju vi ska underkasta oss Rysslands vilja. Och jag tycker att man behöver se mycket det som händer i ljuset av det. Sen är det inte alltid att det är en del av det, men man behöver ju ändå analysera det utifrån att det kan vara så. Mm.
Jag håller med. Jag tycker att ni båda sätter fingret på det som är en utmaning just nu, att det är väldigt många enskilda händelser som ibland hänger ihop, men att mediernas utmaning just nu är att sätta saker i ett sammanhang och ge förklaring. Det tycker jag kanske inte att vi alltid är jättebra på.
Det finns ju en inneboende motsättning mellan att nyhetsförmedlas snabbt. Om vi inom loppet av sig ett par dygn har okända drönare över alla Sveriges kärnkraftverk, så det är väldigt ovanligt, och det är klart att det är en stor nyhetssändelse. Ibland kanske det har en förklaring, eller det kanske visar sig att det inte är självklart att det var drönare på exakt varje ställe. Och då tycker vi att vi kanske vill återgå till en normalitet, att ja, lite larmjournalistik kan man tycka. Men sen möter vi rubriker om att ryska underrättelsetjänsten ville mörda vd:n för försvarsjätten Rheinmetall i Tyskland. Och det är otroligt allvarliga terrorgrepp mot demokratiska stater. Och det är klart att vi som representanter för media måste liksom ha en beredskap för att faktiskt ta till oss det här rätt otänkbara som vi kanske inte riktigt har trott på eller varit rädda för tidigare, men det är en hotbild.
När brister medierna i det här?
Jag är inne på det som Thomas beskriver som just balansen och utmaningen i att kunna avrapportera det som händer här och nu, men sen just förklara, sätta in det i ett sammanhang, gå djupare i skeenden som pågår över en lång tid. Och där har vi på SVT de senaste åren lagt väldigt mycket kraft och resurser på att utveckla nya typer av journalistiska metoder och kompetens. Vår verifieringsjournalistik blir bara viktigare och viktigare för oss, till exempel.
Ett annat sätt som man kan ju jobba, vi har ju på Expressen de senaste 3 åren jobbat mycket med internationella samarbeten där man, framförallt med journalister i Baltikum, i Östeuropa, där man liksom för in kompetens från massa olika områden och så försöker man titta på saker. Men problemet är att det har ju sån tidshorisont, en helt annan än nyhetsarbetet. Så om du säger att du startar igång ett projekt som tar reda på sanningen om de här kabelbrotten, då kanske du pratar 3 till 4 månader minst. Och sen kanske du ändå inte får fram någonting som faktiskt går att publicera eller som på något avgörande sätt förändrar bilden av det.
Mattias, där sätter du ju fingret på en av utmaningarna. Nu helt plötsligt så ser vi ju att det dyker upp reportrar som har titeln säkerhetspolitisk reporter eller försvarsreporter eller så. Det finns poddar som sänds av Aftonbladet och Sveriges Radio och andra som behandlar den här typen av frågor. Men under snarast 2 decennier så har vi liksom avrustat den kompetensen. Och på samma sätt som mediebolagen lite snabbt fick, så att säga, återanställa och rekrytera medicinreporter under pandemin, så ser man ju nu att vi försöker stärka kompetensen kring säkerhet och försvarsfrågor. Men där har vi nog en brist fortfarande, tror jag.
Jag delar den bilden. Och när vi utvecklar vår försvars- och bevakning så är att koppla ihop våra riksnyheter med våra lokala redaktioner är helt avgörande. Som du nämnde, Thomas, att just utveckla nya uppdrag och en ny typ av reporter är jätteviktigt. Men de kan inte verka ensamma, de måste samarbeta på nya sätt.
Om man tänker på början av 2000-talet, då åkte i alla fall kvällstidningarna ut på jobb varje dag. Nu har vi ju personer som kanske har suttit på redaktionen i ett år utan att ens åka ut på någonting. Och anta då att i någon det blir ett skarpt läge och vi behöver skicka ut folk till att rapportera om ett hus som har bombats. Jag tror att man skulle behöva titta igenom, se igenom överhuvudtaget hur, liksom, vad reportrarna har för skolning i att jobba på fältet.
Inte bara reportrar, Karin. Ni har ju, du är ju utgivare för Riksnyheter. Mm. Men ni har ju, precis som lokaltidningarna, lokala utgivare. Mm. Och det är klart att en del av de, så att säga, publiceringsövervägande som man ska göra, vi är ju inte riktigt, så att säga, vana som ansvarig utgivare att fundera kring så här, kan jag ha ett fotografi på de här soldaterna? Är det rimligt att berätta att det finns leopardstridsvagnar i hamnen? Eller berättar jag då för en potentiell antagonist, en fiende, var de svenska förbanden finns? Alltså när vi pratar publicitetsskada, då är det ju helt andra frågeställningar. I de här frågorna finns det ju inget stöd i de, så att säga, medietiska reglerna. Och de paragrafer som finns i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen som ska gälla vid krig, de har ju ingen utgivare som är verksam idag någonsin ställs inför. Så vi får ha respekt för att det är lite ny materia också.
Verkligen, verkligen. Och där sätter du fingret på något som just nu hos oss är oerhört levande diskussion. Vi hade så sent som igår ett slags seminarium för utgivare på SVT som handlade om de här frågorna. För det är inte prövat tidigare. Vi behöver stöd och också återigen, vi måste samarbeta.
Jag tror att här finns det också stora lärdomar att dra från Ukraina om man tittar på hur försvarsmakten och medierna där samverkar. Men då har du ju också de här problemen. Ja, men okej, vi tog en bild, du ser horisonten på den här i samband med den här lilla delen där. Då behöver man ju ha en öppen diskussion om okej, kan vi publicera den här bilden eller vad kan vi göra för att kunna publicera, ta bort det där, gör så.
Jag tänker att vi ska stanna kvar lite i Ukraina just, för redaktionerna har ju under de här åren när det fullskaliga kriget har rasat lärt sig en hel del och haft en tät bevakning. Men hur gör man då egentligen för att hitta fördjupningar och inte bara avge lägesrapporter? Mattias, det kanske du kan börja svara på.
Ja, men alltså, där bygger ju väldigt mycket på att man får, tycker jag, tillgång till soldaterna, man får komma ut i fält och prata med dem. Och det går ju, det är ganska okomplicerat egentligen. Men sen, jag tycker ett problem är också att få materialet att överhuvudtaget sticka ut. Vi publicerar så otroligt mycket. Så att, liksom, hur än ska läsaren se att det här är någonting annat än det vi publicerade varenda dag den senaste månaden innan vi och kom dit och gjorde något reportage. Liksom. Jag tycker generellt att det är svårt att nå fram.
Det där är intressant. Jag skulle vilja säga att jag har en annan erfarenhet. Intresset är väldigt högt hos vår publik. Sen rapporterar vi på flera olika sätt. Alltså dels är vi på plats, det är det allra viktigaste. Men sen realtidsrapporterar vi ju i vår direktrapportering dygnet runt. Och det är fascinerande hur publiken inte har vikit av. Det är bland vår absolut mest besökta tjänst sedan flera år tillbaka.
Jag tycker det är intressant om man tittar på de ukrainska medierna så kan man liksom lite generaliserande dela in rapporteringen i tre delar. Det finns en undersökande journalistik i ukrainska Pravda och ett antal andra redaktioner som faktiskt med viss regelbundenhet avslöjas av korruption och missförhållanden. Och vi hade för någon vecka sedan en armébefälhavare som avgick i protest mot sina chefer och var ganska öppen med sin kritik. Det är liksom en riktig journalistik. Sen finns den här journalistiken som vi såg kanske i söndags med drönarattacken mot de ryska flygfälten där ett antal ukrainska medier kort efter anfallet händelsevis hade tillgång till filmer och satellitbilder och det är liksom helt uppenbart att den ukrainska säkerhetstjänsten har liksom feedat de ukrainska medierna med den här informationen. Och den var ju intressant och den var helt relevant, men det var liksom, det var inte egen journalistik utan det var ju läckor som var placerade inför förhandlingarna i Turkiet på måndagen. Och sen har man liksom den tredje journalistiken som jag tror är kanske svår att värja sig från i landet men som man kan diskutera kring. Det är det här när man exponerar ryska och nordkoreanska krigsfångar. Man sätter dem framför tv-kameran, man intervjuar dem och det det kan ju eventuellt vara krigsbrott. Och det kanske blir så i den så att säga, patriotismens yra så att säga. Men där får ju liksom journalistiken, tycker jag, väl förtjänt kritik ibland. För att där springer ju de lokala medierna och faktiskt regeringens ärenden på ett sätt som inte är positivt. Men det är en ganska pluralistisk mediebevakning i Ukraina, vilket ju inte är självklart ett krig. Det tycker jag man måste ge dem.
Ja, nu ska vi vända blicken in mot Sverige och svenska redaktioners egna beredskap. Hur ser den egentligen ut om vi skulle hamna i ett läge av kris eller krig?
Det är ju intressant vad som skulle hända om Sverige hamnar i krig och svenska män och kvinnor ute i fält och slåss för Sverige. Kommer vi då ha samma typ av risktänkande som vi har nu, att vi står lite på läktaren, vi följer inte med ut? Kommer läsarna verkligen acceptera att vi inte står vid de här människornas sida ute i fält? Det tror inte jag, utan jag tror att då måste man tänka om. Man måste ta mer risk, man måste vara mer närvarande.
Det blir ju en helt annan... Jag var ju i Ukraina för ett par veckor sedan och då besökte bland annat en lokaltidning. På en lokaltidning som vi var i Tjernihiv, där hade så att säga, layoutchefen precis kommit tillbaka till jobbet. Utan båda armarna och utan ett öga. Då blir det ju ganska konkret när man tänker så här att ja visst, man kan stå på distans och man kan rapportera och det är jätteviktigt. Men så har du liksom egna medarbetare som stupar, som blir skadade eller som kommer tillbaka svårskadade. Då kommer det ju väldigt nära, tror jag, för dem.
Ja, och jag menar, ska du som läsare då acceptera att din tidning sitter i trygga Stockholm i en bunker och skriver på Telegram liksom? Nej, det kommer ju inte funka utan då kommer ju kravet vara att vara ute i fält. Och då kommer man ju osökt i frågan, har vi personal för det som är tränade för det?
Nej. Har vi chefer som är beredda att fatta de besluten? För nu är det så här, om man ska skicka någon, om man jämför med hur det var förr, då skickade man ju så här, du har varit i den här zonen förut, du får åka igen. Det fanns ju inga säkerhetsutbildningar, man började kanske på 80-90-talet börja ha med sig hjälm och väst, och så här, men det var ju liksom den säkerhetsåtgärd som fanns. Nu skickas ju ingen till de här konfliktzonerna från stora medier som inte har genomgått säkerhetsutbildningar och det samtal när man kommer hem och så. Men om det här sker i Sverige, då finns ju inte den möjligheten, och då måste också cheferna på redaktionerna vara beredda att skicka ut medarbetarna och säga så här: ja, Mattias och Karin, nu händer någonting här i hamnen, ni måste faktiskt åka dit. Ja, men jag är inte tränad för det. Nej, det är ingen som är här i Nynäshamn eller Norrtälje eller Gävle, men ni måste faktiskt ta reda på vad som händer. Och det är vi inte heller vana vid.
Men samtidigt måste man ju redan nu, det är ju inte som att det är skrivet i sten att människorna inte behöver ha någon utbildning, utan man kan ju redan nu ta steg. Jag menar, tänka igenom bara. Vill du ha en kollega som inte vet hur han räddar livet på dig om en bomb trillar på redaktionen? Nej, det tycker jag är ett grundkrav man kan ställa. Att du kan grundläggande sjukvårdsutbildning, att du har någon slags förståelse för den här typen av situation.
Jag tror att den absolut viktigaste beredskapsåtgärden eller förberedelsen som en svensk journalist kan göra och som en mediechef kan kräva av sin personal, det är att alla har läst MSB:s broschyr. För om alla som jobbar på ett mediehus har säkerställt att man har i sin familj mat, vatten, mediciner och den typen av förberedelser, då är det betydligt enklare att gå till jobbet och göra ett bra jobb. För det har man ju märkt i Ukraina, att de första dygnen efter den fullskaliga invasionen, då hade medierna ändå viss erfarenhet och förberett sig. Men folk kom ändå inte till jobbet. För man meddelade så här: ja, jag vet att jag ska jobba, men jag måste först skjutsa mina barn till Polen. Så att det där... Men
det här är ju, det blir ju väldigt konkret. Och public service har ju... Vi är en utpekad del av totalförsvaret, till skillnad ifrån kommersiella medier. Och allt det ni nu beskriver eller tänker högt kring, det är sånt som vi just nu jobbar med och försöker ta höjd för. Det är en del av vår kontinuitetsplanering som, även om inte jag kan gå in på detaljer i hur den ser ut, så handlar det ju om att förbereda min och andra redaktioner inom SVT för att kunna klara av att sända även om krisen eller kriget är ett faktum.
Det är ju mycket snack om det utökade beredskapsuppdraget för public service. Vad betyder det där egentligen för er rent konkret? Vad är det ni måste göra? Hur ser det där utökade beredskapsuppdraget ut för SVT?
Alltså, det är ju stort, det är omfattande, det är viktigt. Och detaljerna kan jag inte gå in på, men det handlar ju om att stärka vår förmåga, både vad gäller cybersäkerhet, men det handlar om att ha journalistisk verksamhet igång som fungerar, även om vi behöver omlokalisera. Oavsett vad som händer, leverera nyheter till befolkningen.
Alltså de kommersiella nyhetsmedierna, de är också en del av totalförsvaret i den meningen att de definieras som samhällsviktiga av MSB. Och det är otroligt viktigt att vi har många, så att säga, inte bara lokal-tv och lokalradio utan även lokaltidningar. Men det leder ju till frågeställningar som vi aldrig riktigt har ställts inför. Vad händer när den här redaktionen på orten har en chefredaktör som börjar fatta beslut som inte kanske är bra medieetiskt, som kanske inte är bra ur ett säkerhetsanseende, eller där man skriver på ledarplats att man kanske ändå måste lyssna in på Putins argument? Då har vi liksom former för hur man byter en utgivare, det är styrelsebeslut eller det är på delegation och så. Här är de inte alla riktigt. Den här governance-modellerna som vi har idag, de är kanske inte helt förberedda för den här typen av frågeställningar. I Ukraina finns det ju exempel på att ryssarna snabbt ockuperade områden. Journalisterna flydde som alla andra. Ryssarna klev in på redaktionen och sa, vad bra, finns det en tryckpress och en tidning? Och så kom tidningen ut dagen efter, såg likadan ut, samma logotyp, men med lite annat innehåll och en annan position i en del frågor. Hur förhåller man sig till det, så att säga? Så att det är klart att det måste vi också vara fundersamma kring.
Men där finns det ju förberedelser också som man kan göra som skulle vara användbara redan idag. Jag menar vid en kris till exempel, att man har satellitkommunikationer som fungerar i Sverige. Mobilnätet går ju ner när det är stora händelser mitt in i terrordåd eller så. Alla ringer samtidigt, det slocknar. Nu finns det ju bra, även om Musk inte är att lita på, så finns det ju ändå bra utrustning. Det kommer ju fram nya alternativ också. Att man tittar på och upphandlar det där redan nu. För att det är ju liksom att ledtiderna i att få fram saker är ju så långa. Liksom att man ska, om man nu vill ha en förberedelse så får man ju börja någon gång.
Och jag skulle vilja påstå att vi är där redan nu. Jag menar vi och andra medier är regelbundet belastningsattackerade. Vi prövar våra system tyvärr nästan på veckobasis. Och där är en erfarenhet vi har och som är otroligt viktig för oss, det är att hela tiden träna. Träna i vardagen, alltså i våra journalistiska verksamheter. Att inte beredskapsfrågorna och kontinuiteten ligger någon annanstans, utan det måste in i den redaktionella vardagen.
Ni alla lyfter problem med just att det är mycket deskjournalistik, den här kunskapen finns inte på golvet. Det är massa viktiga frågor som kanske lyfts i ledningsgrupper och sådär. Men hur ska den här kunskapen komma ner till de som faktiskt kommer göra arbetet vid en händelse av kris eller krig, det vill säga reporterna på golvet?
Ja, men jag, återigen, det handlar om att ta in det i den redaktionella vardagen. Och där handlar det om att en viss nya journalistiska metoder som jag var inne på tidigare, hos oss verifieringsjournalistik, nya typer av samarbeten, det är en del av vår vardag idag. Så jag skulle nog vilja hävda att medvetenheten om beredskapsfrågor på redaktionen hos oss är god. Det är någonting vi gör i vår vardag.
Jag tror att den är ökande också. Generellt inom svenska medier, och det gäller även tidskrifter tror jag. Men jag tror att en hel del av det här är ett ganska strukturerat arbete som ändå börjar liksom uppifrån och ner. Man måste liksom avsätta resurser, man måste utbilda. Det handlar om skalskydd, det handlar om informationssäkerhet, det handlar om redundans i system, det handlar om huruvida man ska krigsplacera, om man ska anmäla sina arbetsplatser eller tryckerier till styrel, alltså tillgång till elektricitet om den blir ransonerad. Det finns ett antal olika så här, formella beslut som måste tas, och de måste tas på ledningsnivå, och i vissa fall måste besluten tas av myndigheter. Sen kommer man till själva redaktionerna, och då är det klart att då kan man ställa sig själv frågan, hur många chefer har flera simkort från olika operatörer? Om ni har en operatör som ni normalt använder, har cheferna simkort till någon annan operatör i plånboken? Och att man pratar om dem, att man, det här behöver inte vara så kostsamt, att man sitter i sånt här rum, man gör scenario nästan vid bordet, och hur gör vi, Mattias, om inte du får fatt i mig, hur gör du då, vet du var jag bor, och om jag ska in och jobba, hur får du fatt i mig, liksom, ja just det, börjar man tänka, och då har man löst liksom några problem liksom. Så att det gäller att komma igång med det här tankesättet, tror jag.
Sannoliken.
Ja, men det tror jag också. Men det finns ju också ett inbyggt problem i hur redaktionerna är strukturerade nu, i alla fall på många dagstidningar. Det är ju att grunden förr i tiden i den liksom vardagliga logistiken av arbetet på fältet, det var ju fotograferna. De hade bilarna, de hade oftast teknik, kunde såg till att allting blev hemskickat, och reporterna har ibland inte ens körkort. Men nu har man ju knappt några fotografer. Expressen har ju inga fastanställda fotografer sedan många år. Aftonbladet har ju kvar några, men inte jättemånga. Alltså, så här, vem ska ens, vilken bil ska vi åka i om vi ska åka ut på
jobb? Hur laddar du din elbil?
Ja, nej, precis. Nej.
Ja, det här är ju ändå hypotetiska situationer som vi pratar om, tack och lov. Men det sker ju faktiskt en hel del spektakulära händelser här och nu i Sverige. Jag tänker på flera säkerhetshändelser som har varit aktuella. Till exempel de båda tidigare säkerhetsrådgivarna Landerholm och Thyberg. De här UD-diplomaterna som greps misstänkta för spioneri respektive grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Och så inte minst säkerhetsskandalen på Lantmäteriet som är du, Mattias, avslöjade. Är det bara jag eller känns det inte lite som att vi är i en ny kalla kriget era i medierapporteringen?
Ja, men det är väl inte så konstigt. Jag menar, det är ju den heta frågan. Alltså alla säkerhetsfrågorna är ju viktiga, samhällsviktiga frågor. Och dels så riktar man ju ljuset på det, medvetet såklart, titta på sådana frågor. Men sen är det också att det vet ju även läsarna. Och läsarna hör av sig och tipsar om olika saker. Men sen är det ju, jag menar, Lantmäteriet är ju ett bra exempel på det. Att det pågår ju en enorm process ute i statliga förvaltningar, kommuner och sånt. Där man behöver ta hänsyn till helt nya omständigheter. Du har säkerhetsskyddslagen och frågeställningar som man inte ens har gjort, som i Lantmäteriets fall. Där man inser att, aha, du ska dra en kabel över en åker till en hemlig bunker på andra sidan. Men vi kan inte tala om för den som äger den här åkern att vi ska dra en hemlig kabel, för då är den ju inte hemlig längre. Ja, hur gör vi nu? Alltså det finns ju väldigt många sådana problem som inte, och det här finns ju överallt i hela samhället, liksom, att man ska helt plötsligt ska väldigt mycket vara hemligt.
Mm. Ja, men är det svårt att landa rätt när så mycket är hemligt?
Retorisk fråga, men ja, och jag tycker som sagt att utmaningen är, det är ju inte att avrapportera eller bevaka, men det är just att ge ett större sammanhang, och när vi har att göra med hemliga uppgifter så är det väldigt svårt. Så det kan vara, och vill jag hävda, det är relevant att rapportera vad som händer inom till exempel UD. Men när vi sen inte kommer vidare, då blir det knepigt, för där i väcks ju konspirationsteorier, vår publik får inte svar.
Jag tycker att staten och regeringen och överhuvudtaget myndigheterna måste lita mer på befolkningen, att vi kan ta till oss sanningen. Säg bara som det är, försök inte liksom svepa in det, krångla till det och dölja skiten, bara, men säg bara som det är. Vi klarar av sanningen, liksom. Det är inga problem.
Men ibland kring vissa av de här händelserna som har varit aktuella den senaste tiden så är det ju faktiskt diametralt olika bilder som är ute i medier, och alla hänvisar till sina respektive hemliga källor. Har medier bringat klarhet eller snarare skapat förvirring när det kommer till bevakning av spionanklagelser och säkerhetsrisker?
Det där är ju en relevant fråga, men vad är svaret? Skulle någon av oss säga så här, nej, vi borde inte rapporterat. Det blir ju, det fungerar inte. Som publicist vill jag nog ändå säga att så här, nej, vi har inte bidragit till förvirring. Men jag förstår att det är det du far efter.
Nej, men jag menar, världen är förvirrande. Vi rapporterar om världen, alltså är det förvirrande. Alltså, och i den mån vi kan så försöker vi ju förklara och lägga fram. Men menar, vad skulle vara alternativet vara då? TV4 har uppgifter. Exakt. Och ett läckt mejl där de ser att den här personen är med i den här gruppen. Ska de inte rapportera? Det är klart de ska. Alltså får man väl reda ut allt eftersom.
Jag tror att i grunden är det positivt att det finns liksom en pluralism på mediemarknaden här. Att det finns olika uppgifter och medier som i någon mening konkurrerar med varandra. Sen är det klart att det ligger i sakens natur att när det är så här förundersökningssekretess eller till och med försvarssekretess, att då kommer inte all information vara tillgänglig. Många gånger får vi långt, långt senare, kanske decennier senare, en klarare bild när dokument avhemligas, när folk skriver sina memoarer, när folk kanske ställs inför rätta ibland efter krig och så. Så vi är inte där än. Så jag tror att man måste ha respekt som mediekonsument för att jag kan inte få veta allt.
Nej, men samtidigt så tycker jag att Sverige skulle ju kunna vara bättre på att vara öppna. Men att ta till exempel ut förundersökning kring Nord Stream-sprängningen. Där man istället för att lägga ner den så att den går att begära ut, låter den bara ligga i någon slags halvdvala. Och sen kommer all information i princip från Tyskland. Vi var ju med i ett samarbetsprojekt med tyska partners och fick fram massa uppgifter. Men som i Sverige, liksom, säger man absolut ingenting. Trots att vi vet att båten varifrån sprängningen utfördes besökte Sverige. Mm.
Men ett begrepp som förekommer väldigt ofta nu är ju påverkansoperation. Regeringsföreträdare och åklagare har anklagat medier för att bli en del i en påverkansoperation i sin rapportering. Bland annat om Tobias Thyberg, Joakim Medin och den här gripna kurdledaren i Gävle. Hur ska man tänka kring risken att medier blir en del i en påverkansoperation?
Vi måste alltid vara medveten om det. Och där är egentligen de journalistiska grundprinciperna det som är allra viktigast. Och sen också i viss mån nya typer av journalistiska metoder. Att hela tiden så här, vad har vi för källor, vad är våra egna uppgifter, vad kan vi verifiera, vad kan vi inte verifiera?
Jag tror också att här får man vara lite försiktig i debatten, för att vad som är en påverkansoperation, det är lite vagt begrepp. Och ibland kan ju en person som för ett resonemang, man ifrågasätter, man vänder argument för och emot, och då kan motargumentet från en kritiker vara, nu för du fram ett ryskt narrativ. Mm. Och så kan det ju vara, men det måste också vara så att vi måste kunna ha en fri debatt. Man måste kunna få anföra sakargument som, även om de ibland liknar de som förs fram från Kreml, så kanske de ändå är relevanta i debatten. Så att vi får inte heller liksom så att säga, cancellera röster i debatten bara för att de är avvikande.
Håller jag verkligen med om.
Och ett annat problem är ju att en lyckad påverkansoperation innehåller ju uppgifter som vi ändå måste publicera. Alltså som är sanna och relevanta och som vi måste ta tag i, även om vi vet att det här är en rysk påverkansoperation.
Jag tycker Thomas hade ju ett bra färskt exempel ifrån Ukrainas attack på Ryssland, där det är helt uppenbart att säkerhetstjänsten planterade videomaterial som undertecknad valde att publicera därför att det var relevant, bedömde jag.
Ja, nej, men det var ju så självklart.
Så jag är plus på din tes här.
Ja, jag menar, och som vi tar de här, vad heter det, bilderna på nya säkerhetsrådgivaren. Ja, det är ju säkert högst troligt att det var en påverkansoperation på något sätt. Man ska ändå tänka sig att de ska ha först hittat bilderna. De ska ha kunnat förutse att det är han som utses, och de ska hitta rätt personer och skicka de här till, och allt inom loppet av 25 minuter eller vad pratar vi
om.
Jag tycker det är ganska effektivt. Men så det är klart att det är så. Men det är ju fortfarande relevant att rapportera om. Och jag menar, som Dagens Nyheter ställer frågor om de här bilderna, och även Aftonbladet gjorde det, och sen avgår han. Ja, vad fan ska man göra? Det är klart man publicerar.
Med de sista orden från Expressens granskande reporter Mattias Karlsson så får vi runda av dagens panelsamtal här. Tack ska du ha. Tack också till Karin Ekman, programchef och ansvarig utgivare på SVT Nyheter. Och tack till Thomas Mattsson, seniorrådgivare på Bonnier News och vice ordförande för tidningsutgivarna. Tack för att ni kom hit till mediernas väldigt varma lilla studio här på Mariaberget i Stockholm.
Tack.
Tack. Tackar.
Programmet ljudmixades av Johan Hörnqvist. Producent för medierna är Erik Petersson. Och jag heter Martina Pierrot. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig nationaldagshelg.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
Och det här var en återutsändning från i lördags. Igår presenterade Bibi Rödö årets sommarvärdar. Men ibland kan en sommarvärd svara ja lite väl snabbt, som Cecilia Hagen.
Kära Cecilia, hjärta, hjärta. Vi blev så glada över ditt ja. Här kommer info i skriftlig form. Kram, Bibi. Kära Bibi, det gick lite snabbt. Jag måste få tänka över helgen ändå. I gryningsångesten, eller om det var varje timmen, började jag tvivla. Jag lovar att återkomma med definitivt besked på måndag. Kramar från Cecilia.
Kära Cecilia, tvivel passar väl inte dig? Klart att du ska göra sommar igen. Du är som klippt och skuren för detta uppdrag. Vi hörs på måndag igen. Trevlig helg.
Äsch, vilket trams. Jag gör det gärna. Går du att säga ungefär hur många nedslag texten bör vara och hur många musikpauser som krävs? God helg.
Underbart. Det var väl för väl att det där lilla tvivlet kördes på porten direkt. Antal ord i manus, cirka 6 000, beroende på läshastighet.
Aha. Cirka 10 krönikor långt. Det blir 100 000 pix, tack. Fast äran har sitt pris. Det här kostar mig 90 000 kronor. Leende gubbe, leende gubbe, leende gubbe. Nu helg.
Edvard af Sillén är mannen bakom många framgångsrika shower och är kanske mest känd som manusförfattare till Melodifestivalen och Eurovision Song Contest.
Äntligen ska du göra sommar.
Åh, vad fantastiskt.
Det satt lite hårt inne.
Ja, äntligen så låg alla planeterna rätt och det kändes tryggt i kroppen att våga se ut på det här.
I ditt sommar så ska du tala om skratt, humor och flams. Mm. Varför är det viktigt, tycker du?
För mig är det det viktigaste som finns. Utan värme, utan skratt vet inte jag vad livet skulle vara. Jag brukar säga att skrattet är närmsta vägen mellan två människor. Att skratta med en främling, att skratta med en vän, den personen släpper man aldrig. Och så som världen är nu så är väl det enda vi behöver att vara vänligare och skratta mer. Så jag kommer prata mycket om vikten av skratt och varför skrattet har varit liksom bränslet i mitt liv.
Nej, men vad roligt! Har ni köpt in Edvard för att han ska skriva mitt sommarprogram?
Nej, 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 nej. Nu är jag är här för mig nu.
Vem?
För mig. Jag är också en person. Att nu ska jag prata och berätta min historia om hur det känns att skriva humor till sådana som dig, till exempel.
Ja, det måste vara en ära. Du ska prata mycket om mig. Oh, vad roligt. Undrar vad han ska ta för. Kanske när vi första gången gjorde den där. Vi kan nu se fram emot en sommar med 58 berättelser på lika många dagar. Klockan 13.00 i P1 och som podd i Sveriges radioappen. Med start med mig på midsommardagen.
Ja, den 21 juni klockan 1 är det premiär för sommaren 2025 med Petra Mede. Mellokompisen och regissören Edvard af Sillén ska prata 5 juli. Och den 10 augusti ska manuset vara färdigskrivet, har journalisten Cecilia Hagen lovat. Läs mer om årets sommarvärdar på vår hemsida sverigesradio.se. Nu en återutsändning från i torsdags.
Det är inte mycket mer än ben, kindben och höftben och bröstben. Och förstår att jag måste vara rädd för hennes liv.
När Ida är 13 år gammal börjar hennes stora syster försvinna. Inte plötsligt, men bit för bit. Hon har drabbats av en ätstörning.
Från samhällets sida så var det ju mer ett hjärnspöke. Det var ju bara att rycka upp sig. Och sen också liksom skuldbeläggande.
Men en dag, hemma vid köksbordet, säger hennes syster någonting som fastnar.
Och i samband med det så beskriver hon det. Och då är det inte lika märkligt att svälta sig själv.
Någonting som kommer driva henne till att bli forskare för att en dag kunna bota sjukdomen. Du lyssnar på Verkligheten. Jag heter Alice Edwards. Och det här är Idas berättelse.
Jag var väldigt mycket med min stora syster. Hon lät mig vara med väldigt mycket. En klok, smart tjej. Hon var inte så galen och vild liksom. Jag var säkert ganska irriterande lilla syster som ville vara med alltid. Hon var snäll och lät mig.
Ida är tonåring i Kristianstad, Skåne. Och hennes stora syster Johanna är lite av en idol för henne. De har alltid älskat att umgås med varandra, både när de var yngre.
Vi har båda hållit på med rytmisk gymnastik, så det var en del käglar och bollar och liknande som kastades på gräsmattan. Dans när vi var yngre. Vi gjorde danser ihop. Och,
och när de blir tonåringar.
Man ville ha hennes kläder. Jag fick låna hennes kläder alltid. Men jag kommer ihåg att hon arbetade deltid i en butik. Så köpte hon kläder därifrån som jag tyckte var ursnygga. Jag minns faktiskt ett par linnebyxor väldigt tydligt. En liksom kostym linnebyxa i beige.
Ida minns också stora syster Johannas klassiska pilotjacka.
Och den var ju oversize. Med en brun med stor liksom vit fluffigt foder och päls. De tyckte jag var riktigt snygga.
Och någonting som för systrarna samman är kärleken till livemusik.
Varje sommar åkte vi till spelningar på Riddarholmen. Och jag var ju säkert bara 13 år och fick följa med henne. Och hon tog ansvar för mig och bodde hos mammas väninna. Och det var fina sommarminnen.
Men det händer också någonting annat som gör att systrarna sammansvetsas extra hårt. Det är efter att deras föräldrar separerar.
I och med vår föräldrars separation och vi hade en lilla syster som var så pass mycket yngre så blev det lite som att vi växte samman. Jag och min stora syster och det blev ett bra team. Och ett viktigt team.
Men deras team kommer att skakas om och utsättas för en enorm prövning.
Och sen så kom ju då sjukdomen.
Ida är runt 13 år gammal när hon förstår att någonting inte står rätt till med hennes stora syster.
Jag minns några så här första händelser på att det börjar med att man tränar lite mer, tänker lite mer på vad man äter, utesluter fler och fler. Och till slut så finns det bara en liten lista på mat som man accepterar. Liksom. Ett starkt minne, tidigt minne från hennes sjukdom. En plommonpaj som hon då kräktes upp, vet jag. Sen finns det också många minnen av liksom hur mamma och min stora syster promenerade på nätter av för att hon hade ångest och man inte kunde vara i sig själv. Liksom. Och att det sen blev mer och mer svåra middagar. Vi åt alltid, nästan alltid gemensamt förutom om någon hade varit på någon aktivitet och så. Men där kan jag minnas ångesten kring matbordet också. Den här stressen. Att hon måste äta, men vill absolut inte äta. Jag kan se det framför mig. Ja, men runt vårt runda köksbord. Pinnstolarna. Tystnaden.
Ida vet vad det kallas. Det som hennes syster har drabbats av. Det är anorexia. En ätstörning som får henne att aktivt svälta sig själv. Ida har sett sjukdomen förut. När en bekant i familjen blev sjuk. Och hon förundrades över hur sjukdomen kan vidmakthålla en persons liv. När hungern är en sån överväldigande stark känsla.
När jag var ännu yngre. Då minns jag att jag tyckte det var helt... Det gick ju inte att ta in att någon skulle kunna svälta sig själv. Eller se sig själv som tjock fast man är så pass tunn och så. Jag vet ju hur det själv känns att vara hungrig. Det är liksom... Och välmåendet av att få äta sin mätt. Liksom. Det är orimligt att, för mig att göra något annat... Med stark hunger.
Och nu har ätstörningen tagit tag om hennes syster och verkar inte släppa taget. De tar kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin och får en tid.
Och sen fick hon ju dietist och ett schema som skulle ätas efter med frukost, mellanmål, lunch, mellanmål och middag. Säkert ett mellanmål till som satt på kylskåpet.
Men Johanna kan ändå inte förmå sig att äta ordentligt. Och stämningen runt matbordet blir allt mer spänd. Och Ida får se sin syster bli stadigt sämre.
Men sen försvann hon ju mer och mer, alltså fysiskt. Kroppen försvann ju liksom. Hon blev ju mindre och mindre. Mer frusen och blåare om läpparna och man ser alldeles för mycket ben. Det är inte mycket mer än ben. Kindben och höftben och bröstben. Och just också det här att inte hon kunde se det själv i spegeln. Hur tunn hon var. Utan vi fotograferade henne och då kunde hon se. Det är också något minne som jag tänker på ofta, att vad det var. Varför man kan se det på en bild men inte i spegeln.
Och de fina linnebyxorna och snygga pilotjackan som Ida tyckte om så himla mycket passar inte hennes stora systers kropp längre.
Det. Ja, men jackan är det just att den var tung för henne. För tung att bära liksom. Och så var hon ute och promenerade med den. Och byxorna, att de bara hängde. Nej, då var hon ordentligt sjuk.
Det är under ett år under tonåren som Idas stora syster Johanna är i kritiskt läge. Det är risk för att hennes hjärta ska ge upp. Deras mamma slutar jobba och vårdar nu henne hemma på heltid. Och när deras mamma inte kan vara där så får Ida rapportera för henne om Johanna har ätit eller inte.
Min syster slöt sig liksom och det var bara min mamma som fick liksom hjälpa henne. Hon måste ha kämpat otroligt. Som nästintill ensamstående. Nej, men än idag så blir jag väldigt berörd av att tänka på det. Och förstår att jag måste vara rädd för hennes liv. Men flydde väl också då till vänner. Jag behövde väl också komma ifrån det jobbiga. Att det inte är en vacker sjukdom, det är ju verkligen, verkligen sant. Det är en fruktansvärt svår sjukdom. Hela vår familj har det påverkat och satt spår, såklart. Jag blev ledsen för min systers skull, för min mammas skull, för min egen och min lilla syster.
Mitt i allt det svåra börjar Ida lägga märke till någonting som gör henne allt mer arg. Det blir tydligt för henne hur lite samhället verkar begripa om situationen och hur snabbt skulden riktas mot föräldrarna.
Jag minns det som en oförståelse från samhället. Att vi kunde ju i familjen så tydligt se hennes kamp och hennes sjukdom. Medan från samhällets sida så var det ju mer ett hjärnspöke. Men väldigt klassiskt. Det var ju bara att rycka upp sig. Och sen också liksom skuldbeläggande. Jag vet inte om det var så, men det var så jag upplevde det, som att det skuldbelagdes både mamma och pappa. Och liksom, det fanns väl en del sådana gamla uppfattningar som egentligen var ännu äldre men som levde kvar i samhället. Att det handlade om en kontrollerande mamma, en frånvarande pappa. Jag minns att jag blev väldigt arg. Det var så uppenbart för mig att det inte var så. Och att det redan där började gro någonting i mig, att det finns något annat bakom det här än de här missuppfattningarna.
Idas syster har haft anorexia under nästan 3 år. Hela Idas högstadietid. Nu mår hon så pass dåligt att hennes mamma stannar hemma från jobbet för att vårda henne. Och Ida flyr till vänner för att komma bort. Sjukdomen påverkar hela familjen. Men plötsligt, med konstant hjälp av deras mamma, så ändras någonting. Steg för steg så börjar stora syster Johanna långsamt bli bättre. Ida vet inte vad det är som gör att det vänder. Men hon får tillbaka sin syster igen.
Nej, men jag minns det som att vi började hitta på mycket mer tillsammans utanför hemmet. Liksom. Åka på resor. Vi åkte till grekiska ön Kos tillsammans. Och åka till Stockholm tillsammans. Och prata om att vi skulle bo här en dag. Och vi var ju på ett otal spelningar med Kent.
Sjukdomen släpper sitt grepp, men bara delvis. Johanna är inte längre i livsfara och Ida får tillbaka sin syster i vardagen. Men under ytan finns spår kvar, sånt som inte syns, men som fortfarande styr.
Nej, men den här överhängande oron och ångesten har ju lättat där. I och med att det inte är kritiskt längre liksom. Men sen minns jag ju liksom spår av sjukdomen 5-10 år efter att hon blev normalviktig. Det fanns ju mycket annat ätstört kvar. Ångest och kroppsuppfattning och annorlunda ätbeteende i många år.
Ida märker att de ätstörda tankarna finns kvar länge. Det är först efter flera år efter att hennes stora syster blivit normalviktig som den verkliga vändpunkten kommer. Ida hör sin syster säga någonting som hon aldrig tänkt på förut. Ett möjligt svar på en fråga som hon ställde sig redan som barn. Hur klarar man av att svälta sig själv när hungern är en av människans största drivkrafter?
Men jag minns det som att vi är i köket, vi äter kött i alla fall. Och i samband med det så beskriver hon det. När hon först då uttryckte att hon kunde känna sig både hungrig och mätt igen. Att så bara, jaha, men hon har inte bara stått emot. Utan hon har faktiskt inte känt de här känslorna. Då är det inte lika märkligt att svälta sig själv.
Hon förstår det inte då, men det är en tanke som aldrig kommer att släppa henne. Kanske är det så att hos vissa personer så är hungersignalen rubbad. Viljan att förstå vad som hände hennes syster leder Ida in på att börja studera nutrition i Stockholm. Inspirerad av den dietist som hennes syster fick under tonåren vill Ida också lära sig om vad kosten gör för kroppen. Under utbildningen väljer hon att rikta in sig på neurovetenskap, en del av forskningen som försöker förstå hur hjärnan fungerar.
Då hade vi en föreläsare som föreläste om hunger och mättnad och hur det regleras i hjärnan. Och då minns jag hur lätt det var för mig att ta till den kunskapen och hur fascinerad jag blev av just de där nervcellerna och de mekanismerna.
När föreläsaren står framför klassen och lär ut om just hunger och mättnadssignaler i hjärnan slungas Ida tillbaka till köket hemma i Kristianstad. Till när hennes syster berättar att det är känslor som hon har saknat i flera år.
Och tänkte att det måste vara det här hon har pratat om.
När Ida ska göra sitt examensjobb letar hon upp föreläsaren och frågar om hon får göra det i hans labb. Där vet hon att de undersöker just de här frågorna. Och det ska bli början på en lång forskarresa om vad som sker i hjärnan när man drabbas av anorexia.
Ja, men jag hade ju hittat min plats definitivt. Det är det här jag ska göra. Det är det här jag ska använda mina minnen till.
Ida går längs med korridoren i en av byggnaderna på Karolinska institutet i Stockholm, där hon forskar på heltid. Hon går in i ett av rummen och sätter sig framför ett stort mikroskop. De har tagit en tunn bit hjärnvävnad från anorektiska möss och från friska möss och fotat deras hjärnceller med hjälp av mikroskopet. Bilden på hjärncellerna dyker sedan upp i datorskärmen bredvid. För den anorektiska musen så finns ett tätt nät av röda små ljus.
I rött, fluorescerande i rött, stjärnliknande celler som är mikrogliaceller. Och då ser vi flera av dem i mössen som är anorektiska i jämförelse med de friska.
Det Ida ser i mikroskopet, det röda nätet av celler i den anorektiska musens hjärna, pekar på att det finns en biologisk förklaring bakom anorexia. Att vissa personer går runt med en ärvd genetisk sårbarhet för att utveckla sjukdomen.
Man ärver en genetisk sårbarhet att utveckla sjukdomen. Men det krävs också en faktor i miljön eller någonting i miljön som triggar igång sjukdomen.
Tänk dig att den genetiska sårbarheten är som torr ved och fel miljö.
Där det kanske finns mycket smalhetshets, bantning, diet och så vidare.
Fungerar som en gnista.
Och så triggas det igång.
Tillsammans kan de tända någonting som är svårt att släcka. En förändring i hjärnan som rubbar hungersignalerna och gör det möjligt för vissa att aktivt svälta sig själv. Anorexia är inte bara biologiskt. Ångest och tvång är en stor del. Men för den delen så finns det en behandling. Det finns det inte för vad som sker rent biologiskt i hjärnan. Och det är vad Ida brinner för att ändra.
För även om jag absolut går att bli frisk och min syster blev frisk och så, så var det en lång väg. Och det är inget man accepterar i andra sjukdomar, att vi inte har en fullgod behandling. Och mycket bygger väl på att vi inte förstår vad sjukdomen innebär, vad det är som händer. Så vi måste förstå vad det är som händer i hjärnan och kroppen. Och i slutändan då kunna ta fram en behandling som är effektivare än det vi har idag. Och det är väl den absoluta drivkraften. Att hjälpa dem som är drabbade, deras familjer, med behandlingen. Men även förklaring. Vad är det som händer? Så att man får förståelse för att vad det är för sjukdom.
Idas syster är källan till hennes drivkraft. En källa som är bottenlös.
Jag hoppas på att fortsätta livet ut och forska om anorexi. Alltså det finns ju hela tiden saker att upptäcka. Och det är det som det roliga generellt med forskning. Att det finns hela tiden mer att göra, mer att förstå. Och att då få göra det inom ett område som man själv har delvis upplevt, det är fantastiskt motiverande.
Men stora systern Johanna är så mycket mer än jobbmotivation. Så mycket mer än vad som drabbade dem som tonåringar. I slutändan är hon framförallt hennes stora syster.
Nu när vi ses handlar det väl mest om att bara hänga och umgås. Så får jag ju mycket råd av henne och ber om mycket råd från henne i olika situationer. Hon är väldigt klok, intelligent. Men jag älskade ju att vara med Johanna. Och det gör jag nu med.
Du lyssnar på Verkligheten. Jag heter Alice Edwards. Producent var Gustav Asplund. Och ljudmix av Astrid Anka Krona.
Vill du höra fler avsnitt av Verkligheten? Sök på Verkligheten i appen Sveriges Radio Play. Där finns flera tusen avsnitt att lyssna på. Verkligheten görs av Filt för Sveriges Radio.
Klockan är tre, här är Ekot. Säpo varnar nu för en ny typ av våldsbejakande högerextrema så kallade aktivklubbar som lockar till sig unga. Fredrik Hallström, operativ chef hos Säkerhetspolisen.
Det är väldigt många barn och unga som verkar vilja ansluta sig till den här verksamheten.
De senaste åren har det etablerat så kallade aktivklubbar i flera länder, bland annat i USA, Kanada och Storbritannien. Säkerhetspolisen har följt utvecklingen i Sverige och konstaterar att det nu finns lokala klubbar på flera håll i landet.
De finns i stort sett i samtliga regioner.
Enligt Säkerhetspolisen har klubbarna en tydlig koppling till våldsbejakande högerextremism, där de rasideologiska idéerna i framträdande och fysisk träning används för att stärka gruppens våldskapital. Verksamheten bedrivs både online och i verkliga livet. I andra länder har man sett tydliga kopplingar mellan så kallade aktivklubbar och våldsamma vitmaktrörelser. Och enligt Säkerhetspolisen finns terrorkopplade personer utomlands som varit inblandade i etableringen i Sverige.
Reporter Henrika Åkerman. Israelisk och USA-stödda Gaza Humanitarian Foundation, som distribuerar mat och förnödenheter i Gaza, anklagar Hamas för att ha attackerat en av organisationens bussar, det rapporterar Reuters. Minst 5 personer ska ha dödats och flera skadats. Ett 20-tal ska ha färdats i bussen när den attackerades. Risken för översvämningar gör att över 100 personer tvingas ge upp sina permanenta hem och flytta från koloniområdet Axeltofta i Landskrona. Det är en så kallad planerad reträtt på grund av klimatförändringarna. Och nu överklagar de boende beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen. Det här var Ekot klockan 3. Här i studion Sofia Sofroniado.
P1, Sveriges Radio.
Vi fortsätter natten i P1 strax med norsken, svensken och dansken. En återutsändning från i lördags. Men först, Thomas Tengby berättar om torsdagens meny.
Med hjälp av en arkeobotaniker.
Det är så här växter som man tar fram i arkeologi.
Och en kock.
Faktiskt väldigt galen i svarta vinbär.
Så spårar vi de svarta vinbärens långa historia i Sverige.
Möjligt att det kan vara en skandinavisk export som kulturväxt till södra delen av Europa.
Det är en sån där råvara som jag får hålla mig borta från. Annars blir det bara svarta vinbär.
Med ny torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio Play.
Ett mystiskt bär.
Ännu ny vecka. Åsa Linderborg heter jag och jag har med mig Hilde Sandvik idag från Lillehammer och Hassan Preisler i Köpenhamn. Vi ska prata om kärnvapen i Norden, om Pride och lite annat. Vi får se om vi är överens eller om vi brakar ihop.
Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg och Hassan Preisler.
La oss starte programmet med et smell. Skal Norden skaffe seg atomvåpen?
For stadig flere snakker høyt om at det må til. Sist ute dansk tidligere sosialdemokratisk utenriksminister Jeppe Kofod, han mener nå at det bydende nødvendighet at Norden etablerer en forsvarsunion med en atomvåpenkapasitet. En nok så radikal holdning i en nordisk sammenheng. Hvis vi skal være ærlige, så har Finland og Sverige hjulpet til med dette, Åsa, for hva er det Sverige holder på med?
Ja, alltså Sverige har ju en, som ni vet, en lång, lång tradition av att arbeta för att Norden ska vara en kärnvapenfri zon. Det här var ju Olof Palmes anthem. Sverige spelade en stor betydelse för att Nordiska rådet då 1993 faktiskt fattade det här beslutet att det ska vara en kärnvapenfri zon. Sen när Sverige nu undertecknade NATO-avtalet så ville man inte ha den här klausulen som Norge och Danmark har, nämligen att man säger att vi vill inte ha kärnvapen på vår mark, utan då har regeringen sagt att det där kommer ändå inte vara aktuellt.
Mm.
Och nu är det ju aktuellt, för nu är det ju fler och fler politiker som tycker att vi ska skaffa kärnvapen i Norden. Så vissa Sverige svikit oss och även Finland har ju samma idé här om att inte underteckna kärnvapenfri stat. Ja.
Vad säger vi det om det, Danmark?
Jo, ja, det är ju riktigt. Alltså både vad heter det? Ja, Sverige och Finland har liksom ställt sig ett helt nytt sted i förhåll till atomvåpen. Och sådan är det ju också i Danmark. Alltså vi har ju lagt en samarbetsavtal med USA som har krävt en lag. Ikke? En lovændring, ikke? Og, fordi det er sådan en uopsigelig 10-årsaftale mellem Danmark og USA, som blandt andet involverer adgang til at kunne udstationere amerikanske tropper på dansk jord. Ikke? Mm. Men i forbindelse med den aftale, så er Danmark jo også ændret sine formuleringer i forhold til atomvåben. Og nu hedder det ikke længere, at der ikke må placeres atomvåben i Danmark. Det hedder derimod, at det skal være i overensstemmelse med gældende dansk lov. Ikke? Og det åbner jo op for muligheden for at placere danske eller amerikanske atomvåben på dansk jord. Det er interessant. Ikke? Men, men mere interessant, synes jeg, det er det her med at man nu ikke udelukker hverken, at den franske atomparaply skal kunne dække Danmark, Norden måske også, men også, at man ligesom kunne have egne atomvåben på sigt. Ikke? Og i forbindelse med det, så kommer jeg til at tænke på, at Sverige har jo haft et atomvåbenprogram i 60- og 70-tallet, ikke? Som kun blev lukket ned på grund af amerikansk pres, fordi amerikanerne faktisk ikke ønskede, at svenskerne skulle have egne atomvåben. Ikke?
Ja, altså Sverige påbörjade ju ett atomvapenprogram redan 1948, om jeg minns rätt.
Ja.
Och sen så hade vi påbörjade där utan att det fanns några beslut om att Sverige skulle fatta kärnvapen. Sen var det en väldigt stor debatt i Sverige där kärnvapen kritikerna till sist vann. Socialdemokratiska partiet var ju extremt splittrat i det där.
Yeah.
Och, men det här kärnvapenprogrammet fortsatte ändå fram till 1972. Det har du helt rätt i, Hassan.
Yeah,
sen har man ju lagt det på is. Men nu finns det alltså idéer om att dra igång det här igen i Norden. Och min tanke är här bara att om det verkligen var så att vi visste att kärnvapen avskräckte, så okej, då kan man bygga en bomb. Men säg det till de som har erfarenheter av atombomben i Hiroshima eller Nagasaki. De vet att kärnvapen inte bara är avskräckande utan de också kan användas.
Vad är det slags roll Norden har spilt? Selvfølgelig kommer detta på dagsorden nu, för hvis USA drar sig ut och vi inte har de allierade att stole på, så är vi under en slags brittisk fransk paraply då, kan du si. Det är väl 9 land i världen eller något sånt som har atomvapen. Och så är frågan, gör detta oss tryggare? Vi har haft i Norden en ganska så stark fredsmeglingstradition.
Mm.
Det er jo på en måte på mange vis det Norden har stått for, og hatt ganske så stor suksess med. Og så kan man selvfølgelig ironisere over det, og det ganske mye å si om det, men det har allerede hatt konsekvenser i verden. Og så tenkte jeg på det. Altså, vet dere noe av det første Doge og teamet til Musk gjorde da de flyttet inn i det hvite hus? Vet dere det? Husker dere det?
Nei.
Noe av de aller første de gjorde var å stenge ned Peace Institute i Washington.
Ja, just.
Med makt. De gikk inn med våpen, rett og slett, og med full styrke. Der slettet de alt arbeid fra 40 år, og de overtok en bygning som instituttet faktisk eide selv. Da retten senere ikke ga de mulighet til dette, og instituttet kunne komme inn igjen i huset de selv eide, så var det altså fullt av rotter og søppel og marihuana og jeg vet ikke hva i gangene der. Men altså 40 år med fredsforskning bare vekke. Rune Lykkeberg, sjefredaktør i Informasjon, han kom her om dagen i Stavanger faktisk med denne ideen om at ok, hva om at en tenker helt stikk motsatt? Og tenker at Norden nå skal tiltrekke seg de fredsforskerne som har vært ute i verden, som i øyeblikket nesten ikke har noe plass igjen. Norge er et av de få landene i verden som nå faktisk har et fredsinstitutt. I Sverige hadde en, det finnes ikke lenger.
Nei, Sverige har skuret ned enormt på det der.
Jeg tror ikke dette vil etablere en slags avskrekning for